Hej och välkommen till Recipes-podden. Den här veckan besöker jag däckföretaget Yokohama och Göran Bengtsson som är General Manager. Vi pratar bland annat om hans karriär inom däckförsäljning som började redan 1987 hos Michelin, vilket är samma år som jag föddes. Men vi pratar även om Yokohamas olika däck, tips och tricks för vad man ska tänka på inför bankörning, men även om de olika samarbeten som Yokohama har med bland annat STCC, Time Attack och Formula Nordic. Avsnittet spelas in den 3 oktober. Trevlig lyssning. Idag sitter jag hos Yokohama här med Göran Bengtsson. Hej Göran.
Tjena, tjena. Välkommen tjena. Hit.
Tack så mycket. Hur är läget?
Läget är bra. Jag har precis, jag har kommit hem efter avslutningen på STCC, V8 Thundercars och Formula Nordic där vi levererade däcken till från Mantorp i helgen där finalen var.
Just det.
Riktigt bra var det.
Det var det.
Det var jättemycket folk så det var superkul nu att se så mycket folk äntligen komma ut.
Exakt.
Så att det var jättetrevligt var det.
Ja. Vad har du gjort annars idag då? Det är ju måndag när vi spelar in här.
Ja, precis. Exakt. Jag har inte hunnit göra sådär jättemycket ännu. Vi är inne i vår budgetprocess för nästa år nu här. Så att vi har rätt så köriga dagar här där allting ska sättas inför 2023 med priser, produkter och den här biten. Så att, det är rätt körigt nu för oss.
Ni har att göra.
Vi har att göra nu, jag lovar.
Lite snabba fakta innan vi drar igång allting.
Ja.
Ålder?
Oj. Ja, men jag är inte 60 år ens en gång på ett par, tre månader åtminstone. Men snart är vi där.
Snart är vi där.
Ja.
Yrke?
Ja, yrke. Däcksäljare är jag ju faktiskt. Så att jag skulle säga då att jag är däcksäljare.
Däcksäljare.
I grund och botten. Och sen så har jag väl lite större ansvar. Så att vi ansvarar för försäljningen i Sverige, Finland och de baltiska länderna. Och sen har vi Island och Danmark också.
Okay.
Så det blir en hel del länder som jag är ytterst ansvarig för.
Ja.
Men som sagt var yrke så jag vill säga att jag är däcksäljare.
Mm. Familj?
Familj, ja precis. Det har jag. Fru från Norge, Lene. Och så har jag då en dotter som är född 94. Och hon har fått en liten en pojk, så att nu är jag till och med morfar.
Grattis!
Ja, men alla säger liksom att fan vad kul liksom, känns det att vara morfar. Jag tycker det känns jättebra sådär. Så att, men det är sådär när man vaknar upp på morgonen så ligger det en mormor jämt än. Det är väl lite sådär, men det får man ta.
Ja.
Det får man ta. Så att, och sen har jag en son född 98, fotbollskille. Han är på Cypern och spelar fotboll, så han är fotbollsproffs. Så han lever livet. Och så har vi lille Milo 08. Och han spelar i fotboll också, men hans stora intresse det är bilar. Det är bilar. Där har du någon som är intresserad av bilar när vi pratar intresse. Den lille pojken alltså, han kan allt om bilar.
Ja. Och då gissar jag att intresset kommer från dig då? Eller har han fått
det? Nej, men det är nog lite så faktiskt. Ja. Att det är klart att det har kommit från pappa och smittat av sig lite grann där med bilarna. Så det stämmer nog. Men det är konstigt att den stora pojken som spelar fotboll, han hade ju inget sånt intresse utan det var ju bara fotboll, fotboll, fotboll hela tiden.
Okay.
Men han är ju också intresserad av bilar. Vi har ju varit på Tiap vid ett tillfälle och då fick han åka runt och köra lite med Jocke Kvarnström. Han gav honom en liten kurs i hur man kör bil på bana. Mm. Och det älskar han ju. Och sen så den första bilen han köpte när han spelade fotboll och började tjäna lite pengar då köpte han, eller ska han leasa det, en Volkswagen Golf R.
Oh.
Ja, precis. Oh. Mm. Jag sa också det vet du, när jag testade den bilen. För när jag var ung, min första bil var faktiskt en Golf GTI.
Okay.
Så det var ganska häftigt på den tiden. Alltså, det var ju en årsmodell 80 då. Ja. Det är ju jättelänge sedan det här. Så att, men om man jämför den med den här R-bilen som min son plockade ut så var det ju det var ganska häftig bil där.
Kul.
Mm. Ja, det var roligt.
Förutom bilintresset då?
Ja, förutom bilintresset så är jag ju sportintresserad eftersom då min pojk spelar fotboll så har jag ju mycket med sport.
Ja.
jag har själv hållit på med fotboll, tennis liksom, squash, allt möjligt. Så att, innan jag började jobba på Yokohama så var det ju mer sport, fotboll och den här biten. Men när jag började på Yokohama då, år 2000, då kom man ju in i motorsporten. För Yokohama, det är ju Yokohamas DNA, det är ju motorsport va.
Ja.
Så att så, då var det ju liksom bara att nu måste jag ju lära mig det här om motorsport då. Eftersom det fanns ett bilintresse hos mig så, så har det ju bara varit, det är ju bara en förmån att få jobba med detta och, ja, och träffa alla goa racerförare och vara ute på banorna och se den racingen som vi har i Sverige.
Ja. Så
det är ju bara en bonus.
Såklart. Ditt bilintresse då, vad kommer det ifrån? Alltså vad grundar sig i?
Ja, jag vet egentligen inte, men det är väl så... Jag är liksom, det ska gå fort allting. Vad jag än gör så ska det gå fort. Om jag åker skidor så ska det gå fort ner. För om jag åker bil vill jag att det ska gå fort. Om jag springer då ska det gå fort. Så att jag har sprungit ett antal maraton och så här. Så att, då går ju allting ut på att det ska gå fort.
Mm.
Så jag tror helt enkelt att det är så enkelt som att jag tycker om fart.
Ja.
Och gillar du fart och du kör mycket bil, då får du ett bilintresse för snabba bilar och... Jag tror det började när jag var liten pojk när Porsche 911 Turbo.
Klassiker.
Ja, med 300 hästar och en svart sådan.
Mm.
När den dök upp, då blev jag ju helt såld på den. Va?
Ja.
Så att, det var ju drömbilen att man skulle någon gång kunna äga en Porsche 911 Turbo. Så att, det var väl då det började. Så det var man 14-15 år när man började titta och snegla på de tuffa bilarna.
Ja, och då kan jag ju komma till frågan då. Har du haft några roliga bilar också under de här åren så att säga?
Ja, det har ju funnits möjlighet att kunna prova lite sådana här roliga bilar. För jag har faktiskt lyckats att förverkliga min dröm med den här Porsche 911 Turbon. Så att, inte den årsmodellen på den tiden utan en lite nyare variant. Och jag tycker ju Porsche gör ju fantastiska bilar. Jag har ju provat, eller ägt någon sån här italiensk bil också. Men jag måste säga att... tysk ingenjörsteknik med allt vad det innebär, robusthet och att det håller och kvalitet, så håller jag Porsche som
varmast.
Jag tycker det är en fantastisk bil alltså. Det är bara så alltså. Det är inte så extremt naturligtvis som de här italienska bilarna, men du vet vad du får och det funkar framförallt.
Tysk ingenjörskonst liksom.
På sin topp.
Ja, verkligen. Drömbil då? Har någon sån? Eller är det fortfarande Porsche?
Ja, men det är... Alltså jag tycker att... visst, man kan ju drömma om Bugatti Veyron och Koenigsegg och allt möjligt sånt där. Men jag vet inte om jag skulle äga en sån extrem bil. Utan jag tycker en Porsche, det är liksom ett mellanting. Du kan fortfarande ta bilen och åka ner och handla din mjölk i butiken här hemma. Samtidigt som om du vill så tar du ut den på bana och kör. Så att den fyller liksom... allting och du kan ju faktiskt åka med två barn där bak som kan hänga med också så att jag måste säga det, jag gillar Porsche, jag tycker det är en drömbil Porsche helt enkelt.
Någon speciell modell då, om man tänker lite nyare?
Ja, men jag gillar inte de här nya utan och jag är inte så jättesvag för de här elbilarna, är det Taycan eller vad heter de här nya elbilarna, det är jag vet inte. Jag är ju den här gamla. Det ska ju låta lite grann när man kör. Va? Så jag är ju den här gamla skolan.
Mm.
Så att jag är inte så jätteimponerad. Sen är det väl jättebra att det kommer. Men som sagt, jag tror det är en hel del att göra när det gäller logistik och allting när det gäller på de här elbilarna. Det är nog inte bara att allihopa ska byta till el. Och framförallt nu i dessa tider när vi ser elpriserna.
Precis.
Det är ju sanslöst va? Och då är det ju bara en bråkdel av svenska bilparker som består av elbilar.
Mm.
Så vi har nog en del att göra innan vi är framme helt och hållet. Men det är klart att det går ju mot det. Va? Så att, de visade ju upp den nya PVR 01, 02 nere på Mantorp i helgen.
Okay.
Och de presenterade ju STCC 2023 som då kommer att bli elbilar.
Mm. Just det.
Och det är ju skithäftigt alltså, det blir stadsrace och man kan ju flytta racingen dit folket finns i städerna nu när det inte låter och smutsar ner på samma sätt som det gjort tidigare.
Mm.
Så det är ju jättebra.
Ja,
det är skithäftigt och det kommer. Men en kombination med elbilar och så lite gammaldags bilar med som låter lite grann också, tycker jag hade varit riktigt, riktigt trevligt.
Ja.
Men som sagt var den for runt på Mantorp, den här elbilen, så att den gick ju något alldeles galet och sen bara viner och susa lite i bilen alltså. Ja. Men det är häftiga saker.
Som sagt, jag sitter här hos er på Yokohama här.
Ja.
Och om vi liksom bara drar, de flesta har ju koll på vad Yokohama är för någonting. Men om
Hoppas jag.
Men om du får berätta, vad grundar sig Yokohama? Alltså historien bakom.
Ja. Nej, men Yokohama, det är ett japanskt däckföretag som det startade 1917, så vi hade 100-årsjubileum här nu för några år sedan.
Mm.
Och började i staden Yokohama.
Just det.
Som ligger lite utanför Tokyo, och därav namnet. Och sen så har det spridit sig nu, och vi finns ju över hela världen. Och man har ju använt motorsportdäcken väldigt mycket för att branda sig då på marknaden.
Just det.
Men vi säljer ju alla typer av däck. Allt ifrån små personbilsdäck upp till stora entreprenaddäck som du har i gruvorna i Kiruna och allting däremellan.
Mm.
Och nu på sistone så har vi då även köpt Trelleborg, det svenska genuina däckföretaget.
Okay.
Har Yokohama köpt, och för att komma åt den specialistområdet som Trelleborg har med traktordäck och skogsdäck. Så det är lite häftigt att Yokohama från Japan då har köpt Trelleborg. Och jag började jobba här. År 2000 började jag jobba på Yokohama. Innan dess hade jag jobbat 13 år på Michelin.
Okej.
Okay. Ja, så att jag har hållit på med däck sedan 1987.
Samma år som jag föddes.
Tänkte säga det, hur gammal var du då? Var du född då alltså?
87.
Du föddes då alltså? Mm. Ja, då ser du hur gammal jag är.
Ja. Ja.
Så du föddes, och då började jag med däck. Ja. Så jag har hållit på med däck sedan 1987.
Det är länge det.
Det är länge det. Ja. Det. Men det är kul, jag trivs. Jättemycket goda människor man träffat och träffar fortfarande. Och sen just det här som man håller på med däck och bilar och racing och det här. Så att nej, men det är en ynnest. Det är en ynnest. Jag har vaknat och gått till jobbet med ett leende på läpparna i stort sett varenda dag. Så att jag är lyckligt lottad.
Det förstår jag.
Ja, verkligen.
Som sagt, vi har dragit lite snabbt, men din roll på Yokohama var liksom... Är den mer... Jag gissar att du har en titel.
Ja, jag är ju då general manager. Är jag.
Mm.
Och sen har jag en ansvar som jag rapporterar till som sitter i Düsseldorf.
Okay.
I Tyskland.
Mm.
Som är då Europaansvarig. Och jag är ju ansvarig för all försäljning. Allting som sker, marknadsföring i Yokohama, Skandinavien. Och som jag sa innan så är det ju... Det är Sverige, det är Finland, det är Estland, Lettland, Litauen, Island och Danmark då som vi har under våra vingar. Och sen så har vi då en säljkår i Sverige, vi har säljare i Finland, och sen så har vi lite distributörer i Baltikum och på Island, och så har vi säljare i Danmark.
Mm.
Så att det är mitt ansvar att hålla ihop allt det här. Allt ifrån PV-däcken till de stora entreprenaddäcken, och sen så har vi då racingdäcken.
Just det.
Och sen är det så att eftersom vi är ett ganska litet företag med få personer, så har jag valt att ta racingbiten och ha den kontakten. Jag har fått en grundläggande utbildning när det gäller däckteknik utav våra racingenjörer från England och Tyskland. Så att därför är jag ute på racen. Så hela säsongen nu så har jag varit ute på varje race som STCC, V8 de här har kört.
Mm.
Som lite teknisk support om det skulle hända någonting med däcken. Så att just de kan vända sig till mig och få lite råd och lite tips och idéer när det gäller lufttryck och liknande.
Mm.
Det är ju det är inte helt enkelt det här.
Nej,
med lufttryck.
Det är en djungel.
Vi kommer nog in på det lite senare. Va?
Så det kommer att, vi göra.
Så att... Men vi gör ju så innan säsongen börjar, så får ju varje team som vill möjlighet, och som vi gjorde i år så kopplar vi upp på video med våran raceingenjör då ifrån England.
Okay.
Som inte gör annat än att hålla på med tävlingsdäck och ute då på VTCC var han ju ute när vi hade World Touring Car. och han är ju en expert på detta.
Ja.
Så får varje team prata däck och lite sådana här tips och idéer på lufttryck, kalla varma lufttryck och vad man kan göra för någonting, setup och kvalsimulation och lite sådana här saker.
Mm.
Så vi ger varje team den bästa förutsättningen inför säsongen.
Just det.
Men sen är det ju upp till varje team sen att hitta rätt. Och när det gäller till exempel lufttryck så skiljer det ju så oerhört mycket mellan olika team och vad förarna och hur körstilen är hos de olika förarna. Så att det blir ju att de sätter det tryck som de känner att det passar dem bäst.
Ja. Men du kan ändå komma med dina
grundtips.
Precis, grundtipsen där för
exakt.
Vad de ska tänka på.
Ja, precis. Exakt.
Och då kan vi även snacka lite om de olika däcken som finns. Men då kan vi prata då eftersom du är ansvarig för racingdelen och det är ju det den här podden handlar om så att säga.
Ja.
Hur många olika modeller finns det när det kommer till racingdäck?
Oj, det finns ju jättemycket olika racingdäck. Vi pratar nu bara racingdäck och så lämnar vi rallydäck och den biten åt sidan. Men tar vi racingdäcken så har vi har ju slicksen.
Just det.
Men i slicks så har du ju massa olika gummiblandningar.
Ja.
Så du har ju alltid från supersoft till hard, beroende på vad man vill göra för någonting. Och när det gäller STCC så kör de ju en spec på däck som togs fram för WTCC,
okay.
World Touring Car. Så det är samma däck som man körde i World Touring Car Championship. Det däcket använder vi också för STCC.
Okay.
Och det är ju kanske inte 100% optimalt för att på WTCC så har man ju ett antal däck att tillgå och de har ju liksom ingen direkt budget utan de kan ju använda väldigt, väldigt mycket däck.
Ja.
Däcken behöver då inte räcka mer än ett race och sen kan ju däcken vara slut för det är då det fyllt sin funktion.
Just det.
Men vi här då i Sverige kanske vill att däcken ska räcka lite längre.
Mm.
Vi har kanske lite ett annorlunda klimat. Men WTCC-däcken gjordes ju för att funka dels i England och dels i Malaysia. Och i och med att det är sådana vitt skilda temperaturer på däcken så kan man inte göra däcken med för mycket undergummi. Nej. Eftersom då går däcken varma. Och det har vi haft lite kämpigt med här i Sverige eftersom det är väldigt lite undergummi. Så tar man inte av däcket i tid, demonterar däcket i tid utan man försöker köra lite för länge på det. Så lossnar gummit ifrån slitbanan helt enkelt.
Okay.
Och det har vi haft lite strul med när man har kört för länge. Eller framförallt om du får en bromsplatta eller någonting. Då har du slitit däcket lite mer på ett ställe. Fortsätter man då att köra, om man inte är uppmärksam på detta, då kan det bli att gummit lossnar ifrån däcket och det ser lite illa ut.
Ja.
Så att det är väl det som vi har kämpat ganska hårt med att förklara för teamen att ni måste ha 100 koll på däcken och ta av dem i tid för att annars så kommer det inte att funka. Men eftersom vi valde att följa den specen som man körde på World Touring Car Championship så fick det bli på detta viset. Men de flesta teamen har lärt sig detta nu. Det var lite strul i början innan man lärde sig det, men alla teamen har lärt sig det här nu så att detta året så har vi haft minimalt med den här typen av skador på däcken. För teamen har blivit riktigt bra när det gäller att förstå hur man ska ta hand om däcket. För det är ju tire management, så är det bara.
Ja, de har lyssnat på er.
Ja, absolut. Absolut. Och de har gjort det jättebra. Så att, det har varit kanon. Och det, när det gäller STCC, en V8 kör vi ju också. Och där har vi en gummiblandning, en hård gummiblandning. De använder mindre däck, man vill hålla ner kostnaden. Så de köper på en hårdare gummiblandning, så då håller däcken mycket längre. Och sen så har vi Formel Nordic där vi har en gummiblandning som också är ganska hård. För det blir lika för alla.
Mm.
Eftersom det är samma gummiblandning så gör ju inte däcken någon skillnad. För att däcken ska hålla länge, det ska bli ekonomi på det men samtidigt bra racing.
Mm.
Och det har också fungerat väldigt bra när det gäller den biten. Sen där vi kör mycket olika slicks, framförallt supersoft då, det är ju på Time Attack som du säkert känner till.
Ja.
Med Mikael och David där kör vi ju mycket supersoft. För där gäller det ju ett däck som håller ett par, tre varv bara. Det är ju bara ut och ska de sätta.
Ja.
Och då vill man ju ha så bra grepp som möjligt. Så där har vi sålt väldigt mycket. Vi har ju en partner där som vi jobbar tillsammans med, Viborg.
Just det.
Fredrik Viborg där som ganska extrem bilbyggare.
Väldigt extrem.
Ja, väldigt extrem. Väldigt extrem bil alltså.
Ja, verkligen.
Duktig kille. En mycket kompetent man. Som vi jobbar tillsammans med och säljer då en hel del slicks. Bland annat till Time Attack. Men även till en hel del Porsche-bilar också.
Mm.
Så det är väl den typen av racingdäck som vi tillhandahåller.
Ja.
Och sen är det ju... Vi säljer ju mycket däck till... Ja, det ska vi också nämna. R-däcken.
Just det.
För de är viktiga. Vi har ju slicks där det inte har något mönster som du bara kör på banan. Men sen har vi ju R-däck som jag tycker är ett fantastiskt däck.
Mm.
Som innebär att du kan köra på gata och du kan köra på bana.
För det däcket har väl liksom någonstans gjort en jättelång resa. Man tänker R-däck för 15 år sedan.
Ja.
Så var väl det väldigt så att du får bara ha det på banan.
Exakt.
Och inte på gatan.
Ja.
Och det har väl liksom någonstans tagits att nu får du köra 50-50.
Absolut.
Ja.
Så det, jag tycker det är ett riktigt bra däck alltså. Det är inte som ett slicks.
Nej.
Men det är bra mycket bättre än ett värsta gatdäck.
Mm.
Så är ett R-däck ett jättebra alternativ. Och det här nya A052 då, som ersatte 048, fungerar ju också helt okej på vått. Och vi håller nu på faktiskt, jag vet inte om det är officiellt, men ni som lyssnar på det, ni får hålla det för er själva. De nya PVR-elbilarna, STCC inför nästa år, så planerar man att köra med R-däck.
Okej.
Okay. Ja, man går från det här med slicks.
Mm.
Och köra ett R-däck istället. Och det innebär att det kan man använda både när det är torrt och när det är vått. Så du behöver inte det här med olika typer av däck. Vilket du kan göra att du kan hålla ner kostnaden för teamen.
Ja.
Men samtidigt får du ett bra däck och du får bra racing. Så att det håller vi på och utvärdera nu.
Mm.
265, 35, 18.
Okej.
Okay. Ja, så det är spännande. Riktigt,
ja, verkligen.
Riktigt häftigt är det. Och där har vi ju en annan ett stort gäng i SSK som vi har samarbetat med sedan jag började på Yokohama.
Mm.
Ungdomsracing. De kör ju mycket på den här typen av däck.
Ja.
R-däck har alltid gjort. Och sen har vi även hos SSK kör vi även ett klubbsportdäck som heter AD08. Och det är liksom bättre grepp än ett standard gatdäck.
Okej. Okay.
Så du har liksom, om man tar det från gatan, så har vi ett standard gatdäck. Sen har vi AD08, nya heter nu AD09 som kommer. Och sen har vi 052 som är ett R-däck.
Just det.
Och sen har vi slicks.
Mm.
Där har du liksom...
De olika kategorierna.
Ja, precis. Exakt. Där då slicks är det absolut det bästa när det gäller grepp och liknande. Och sen så 052 lite sämre och så AD09. Och sen kommer du till ett gatdäck så småningom. Så kan man förstå liksom de olika stegen innan du hamnar på gatdäcket.
Ja.
Så det är den typen av däck vi säljer.
Hej, Marcus här från Racebiz-podden. Ledsen om jag stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att Racebiz-podden finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan ju också supporta Racebiz-podden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid. Och då kan vi även snacka lite bankörning där då.
Ja.
Om man då ska ta, om vi säger din Porsche som du har haft.
Mm.
Du kör 50-50 gatabana. Vilket däck skulle du då välja?
Ja, men utan tvekan ett A052.
Mm.
Ett R-däck.
Ja.
Slicks blir för extremt. Alltså du måste kunna så mycket och du ska jobba upp temperaturen i däcken och liknande. Och du måste kunna justera däcken. Ett R-däck lägger du på, åker ut. Sen är det liksom färdigt att köra på efter 1-2 varv. Då har du hittat rätt tryck och rätt värme i däcket. Så A052 är absolut, tycker jag, det är det bästa alternativet.
Mm.
Om du inte är extremt duktig.
Ja.
Och klart, då ska du köra slicks. För det går ju snabbare med slicks.
Ja.
Det är ju självklart. Men det krävs också mycket mer.
Ja.
För att hantera det.
Precis.
Jag menar, vi pratar ju skillnaden 0,2 och 0,3 bar. Liksom, som kan göra oerhört skillnad i varvtider.
Ja.
Och olika tryck på olika däck på olika sidor på bilen och liknande. Och sådana här saker. Va?
Mm.
Så att de som håller på med det där, de är riktigt duktiga.
Väldigt många är ju det.
Ja, det är de. Väldigt duktiga.
Ja. Vad skiljer sig, om man säger, när man är ute på banan? Däckstrycket går ju upp Mm. Och då vill man ju få ner det. Vad är det som händer i själva däcket, om man säger, när man har kört ett, två varv?
Ja, men det är ju värmen som byggs upp i däcket, och det är ju värmen som gör att lufttrycket då ökar. Så att konsten är ju att gå ut med rätt kallt tryck.
Mm.
För du vill ju hamna runt, säg att du vill hamna runt 205 eller 207 eller vad det nu är för någonting, där du känner att hittar vi dit, då kommer också chauffören tycka att det känns bäst och vi gör de snabbaste varvtiderna.
Ja.
Men för att hitta dit så är det oerhört mycket setups du ska göra på bilen. Alltså det beror ju på hur hård är fjädringen, hur mycket låter du däcken jobba. Ju mer däcken jobbar upp och ner, desto varmare går de.
Mm.
Så det är ju ett sätt som du kan justera och jobba med för att inte däcken ska bli för varma. Sen har du temperaturen, banan, utetemperaturen. Så det är så många faktorer som spelar roll där för att veta vilket kallt tryck ska jag gå ut med för att efter två, tre varv så har jag det tryck som jag letar efter.
Just det.
Och sen så får du ju då inte heller skena iväg så att temperaturen ökar.
Nej.
Ännu mer, utan du ska ju ligga där och hålla det. Och då har du ju en peak där däcken fungerar som bäst, om det nu är varv 5 eller varv 6 eller mellan varv 5 och 8. Mm. För sen så börjar det ju successivt att ta av sig greppet igen. Och där skiljer ju otroligt mycket mellan, om vi säger nu, touringcar-bilar. Där man kanske går ut på 1,4, 1,5. Medan man på formelbilar kanske går ut på 0,9, 1 bara.
Okay.
Ja. Så att det är väldigt låga lufttryck på formelbilarna jämfört med touringbilarna.
Mm. Om man pratar lite slitage och sådana saker när man på tracktest då, kan vi ta.
Ja.
Hur funkar det? Är det beroende på själva banan, alltså om det är teknisk bana eller mycket liksom...
Nej, men jag skulle nog vilja säga att slitagen beror nog på hur du sätter kamber och lite såna här saker. Alltså de som väljer att köra med väldigt kraftig kamber och liknande kan ju få ett skulderslitage som kanske inte är optimalt. Annars när det gäller slitage så... Visst, kör du med ett extremt högt lufttryck eller extremt lågt lufttryck så kan du se också slitagen, men jag skulle nog vilja säga mer att det är setupen på bilen som avgör vilket slitage du får på däcken.
Mm.
Om det är hur du jobbar med toe-in, toe-out och liknande sådana här saker alltså. Så att, men det gäller att kunna läsa av då ju däcken, hur det ser ut när man kommer in. Så att visst... Många vill ju köra med kraftig kamber då, va? Men det finns ju en begränsning vad däcket klarar.
Ja.
Och ser man på däcket att oj, nu har vi ett skulderslitage här och det kommer snart att vara slut, då får man ju justera det helt enkelt. Då måste man ju det, annars det är ju tire management igen där.
Ja. Och fäste då?
Ja, fästet, det har ju mycket ihop med lufttrycket alltså. Så att du jobbar upp rätt lufttryck så du får upp tempen i däcken. Där har du det avgörande. Och ibland så kanske du måste ställa bilen så att den är ganska hård. Så att däcken får flexa och jobba mycket.
Okay.
På det sättet får du upp temperaturen i däcket. Och så när du hittar rätt temperatur i däcken och de är varma, då kommer ju fästet också.
Automatiskt där.
Det kommer automatiskt då när det blir varmare så kommer fästet alltså. Får du inte upp temperaturen med kalla däcken, då har du inget grepp ju.
Nej.
Och då finns det olika varianter på hur du ska kunna få upp. Och där kan man jobba med camber också, så du har tryck på en mindre del av däcket och får du ju varmare där på den. Men då är det också liksom att du kan inte ha för mycket camber, för då får du slitageproblem istället. Ja.
Det gäller att hitta en bra balans där.
Exakt, men det ska ju teknikerna i teamet, de ska ju kunna det här va.
Mm.
Och sen är det ju också att chauffören ska ju känna att bilen är skön att köra.
Ja.
Är inte bilen skön att köra så att han känner att jag har liksom, den gör som jag vill, då blir det inte bra heller.
Nej.
Så att, ja, det är mycket att tänka på.
Ja.
Det är mycket att tänka på.
Det är inte bara gas och bromsa.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och de som är duktiga då på att känna hur det känns och kan tala om, förmedla det till sina tekniker att i den böjen så känns det så här och den styr inte in på det sättet. Kan man förklara det på ett bra sätt till tekniken, så vet han ju också vad han ska skruva på och vad han ska göra för någonting. Mm. Så det är ett samspel där hela tiden.
Ja.
Och de chaufförer som just kan den tekniska biten också, jag tror det är de som kommer längst.
Mm. Det gäller att förstå varandra i depån så att säga.
Ja, men precis, exakt. Så är det ju. Så är det ju.
Om man säger, utan att nämna märken sånt, men vad skiljer sig ett bra däck kontra ett mindre bra däck, om man säger.
Nej, men alltså man kan ju börja redan från det att du ska montera på däcket på en fälg.
Mm.
Är det lätt att montera? Eller är det hårt, otympligt? Du får ta i väldigt mycket. När du väl monterar, du ska balansera det. Är det runt däcket? Eller ska du slänga på liksom 200 gram på enda däck för att kunna få det runt?
Mm.
Och det är ju... Ja, det säger ju sig självt alltså. Ett däck som är runt och du har en jämn kvalitet är ju väldigt tacksam för en gummiverkstad att jobba med.
Ja.
Istället för att hålla på med att vrida däck på fälg för att få det någorlunda och så mycket vikt på, vilket dels kostar pengar och det är rent miljömässigt är det ju kast alltså.
Mm.
Och alla våra däck kontrolleras. Alla våra däck kontrolleras, märks med en gul fläck på sidan. Mm. Och den gula fläcken talar om att där har du däckets lägsta tyngdpunkt.
Okay.
Så då matchar du alltid det där du har ventilen. Mm. Ventilen, för där har du den tyngsta punkten när det gäller fälgen.
Mm.
Så matchar du alltid den gula fläcken på däcket med ventilen, så har du i alla fall minimerat så mycket du kan.
Just det.
Och när vi har börjat förklara detta för våra partner som vi jobbar tillsammans med, så är det så till och med så att de kommer tillbaka efter en säsong och säger att Göran, det här som du sa, liksom, vi trodde inte riktigt på det, men det stämmer faktiskt. Mm. Vi har satt på oerhört lite balansvikter på Yokohama-däcken i år för att de är så pass runda. Och det är gott att höra. Så redan där är det viktigt när det gäller från monteringsperspektivet då, att man har en jämn kvalitet och att däcken är runda. Och det kan skilja väldigt mycket mellan olika fabrikat.
Ja.
Men sen så har du då livslängden när du väl monterar på däcken på bilen, livslängden och greppet på torrt, men framförallt kanske på vått. Hur tyst är däcket? Och hur bra liksom klarar den av när det är lite ojämnheter i vägen. Så det är många parametrar som ska uppfyllas. Och när det gäller då racingdäck, där pratar man väl oftast om vilka däck som det är bäst grepp i. Vilket däck kör du bäst varvtider med?
Ja.
Och det skiljer ju naturligtvis beroende på hur man gör spesen på däcken. Jag menar, vi kan ju köra våra supersoft ju. Och du kan sätta varvtider som är fantastiska.
Mm.
Men du kan ju bara köra 3 varv och sen är däcket slut.
Exakt.
Så att det gäller att hitta vad är det du är ute efter. Jo, du vill ha ett däck som håller så här länge. Det skulle jag vilja säga är för det första. Det ska hålla så här länge.
Mm.
Och sen därefter så kommer det ju hur snabbt man kan köra med däcket.
Ja.
Men det skiljer mycket när det gäller kvalitet mellan olika fabrikat naturligtvis.
Ja.
Och Yokohama, vi levererar ju originalmontering till alla japanska bilar. Sitter det nya Yokohama-däck. Så att det är ju, och i Asien, Japan, så är det ju ett premium-brand Yokohama.
Ja.
Vi kämpar väl lite grann med det här i Europa. Men nu på den senare tiden så har vi fått originalmontering på Mercedes, BMW, Porsche. Så flera Porsche. Nu kom den nya Porsche Cayenne. Den har valt att lägga Yokohama. BMW M4, M5 har valt att montera Yokohama som originalmontering.
Okay.
Och det är liksom, tycker vi, det är ju ett det är ju en utmärkelse för våran del att de superbilarna, måste man ändå säga, sportbilarna väljer att montera Yokohama. Och då har de valt att montera det nya, vårat gatsportdäck då, som heter V107 som vi lanserar i år.
Okay.
Det har de valt att montera på de här bilarna.
Mm.
Så att det tycker vi är fantastiskt.
Ja, verkligen.
Och det stärker ju också våran image i Europa när de här bilmodellerna väljer att montera Yokohama.
Precis.
Så det är kul.
Ja, men det förstår jag.
Mm.
Om vi pratar lite tävlingssammanhang då.
Ja.
Du har ju nämnt det själv där, att det är Formula Nordic, det är Time Attack.
Ja, precis.
Vad hade vi mer?
V8 Thundercars,
V8
STCC, SSK och STEK kör vi också med som lite hobby som jag tycker är ett trevligt koncept med Hasse Söderström där.
Mm.
Billy Racing, vad man säger.
Just det.
Och ja, det är väl den biten när det gäller racingdäck då, R-däck och slicks som vi jobbar. Och då har vi även V8 i Finland som vi jobbar tillsammans med där.
Vilket är det roligaste att jobba med som du anser?
Utan att någon klass blir arg på mig då eller så. Nej, men jag tycker att det är trevligt att jobba med alla. Naturligtvis, det är väldigt professionellt när det gäller STCC.
Mm.
Man säger inte så mycket. Jag får ju inte ens reda på vad de kör med för lufttryck och liknande.
Nej, okay.
Det är väldigt hysch-hysch. Men i V8, där är liksom det är goda gubbar där. Där hjälper man varandra och man tycker att det ska vara skoj och vi ska vara trevligt tillsammans. Och de var ju Jag tror de har nästan 25 bilar nu när de körde på finalen. Ja, det är fantastiskt. Ja. Alltså. Du skulle ju varit med när det kom 25 stycken Chevrolet Camaro och dundra förbi. Det var riktigt häftigt.
Det förstår jag.
Ja, och det har ju Anders Konradsson gjort ett fantastiskt jobb i år med att få till det här startfältet. För det har ju varit lite, det har varit svårt att få bilar att köra racing. Ja. Det är lite mycket klasser att välja på och pengar och liknande. Va? Mm. Men nu sist i finalen nästan 25 bilar. Det var skithäftigt. Ja. Och han har mycket på gång inför nästa år också. Och sen får vi hoppas nu att formelbilarna, för det är ju viktigt. Där har du ju de här unga killarna.
Just det.
Linus Granfors, där Joel Granfors lillebror då, som är 15-16 år gammal, och när man ser honom komma gående så är det bara en liten pojk, men när han sitter i sin bil och kör formelbil, då är det minsann en riktig klippa som sitter där och kör. Det är helt fantastiskt. Mm. Och där är ju, behöver vi lite mer unga killar, unga tjejer som kommer in i detta. Vi har ju Emma Wigroth som vann ett race här för någon månad sedan. Hon är ju tyvärr den enda tjejen som kör där i formel. Men nu nästa helg vet jag att de ska ha en stor visning utav och presentation utav formelbilarna, för de hade bjudit in en massa killar och tjejer från kartingvärlden.
Okay.
Så jag tror de har fått ihop 25-30 killar och tjejer. Så ska jag få en introduktion utav Ejälj ska vara där och snacka. Så det är jättebra, va?
Ja, verkligen.
För att det är den vägen, om man vill nu gå hela vägen som Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist har gjort, så är det ju perfekt att ta klivet från kartingen in till de här Formula Nordic-bilarna.
Ja.
Och det är också en rimlig kostnad. Allting kostar ju, men det är en rimlig kostnad för att ta en väg in till de stora pojkarna i Formel 1 och liknande, om man nu har det som en dröm.
Ja.
Så vi får hoppas att det ger utslag här nu och att vi får in lite unga tjejer och killar som vill köra formelbilar.
Man ska ju börja ung ålder verkligen när det kommer till motorsport.
Ja, verkligen alltså. Ja. Titta på Linus där, han är inte gammal, och han som har kört och vann i år, Filip Viktorsson, jätteduktig kille. Han har ju hållit på i ett par, tre år, så han är väl kanske, han är väl 17-18 nu i alla fall. Så han har också hållit på sedan han var 15-16 år.
Ja.
Med pappa Martin där som är en gammal kartingförare och mentor. Så att, han är riktigt duktig, Filip Viktorsson. Så det är jättekul.
Ja, det förstår.
Så att det är alla klasserna, de är mycket roliga, och jag har varit på Time Attack också där och kollat på de killarna och tjejerna som kör där, va? Så att det är riktigt fräckt, det är det.
Mm.
Och sen har vi SSK då. Där hade vi ju Julia som vann en klass i SSK där, Julia Eliasson, som var med och körde sen med V8 Thundercar, så provade på att köra med grabbarna där.
Mm.
Där har vi en tjej som är fram och visar och är jätteduktig chaufför. Ja. Så att det hade varit kul att se henne i V8 Thundercar nästa år, att köra med grabbarna. Det hade varit riktigt häftigt.
Verkligen. Ni håller ju även på med lite sponsoring och sådana saker. Kan du inte berätta om de olika som ni jobbar med?
Vi har ju bland annat då den killen som du hade träffat lite sen, Johan Palmqvist.
Just det.
En underbar kille som jag träffade på Ring Knutstopp.
Mm.
Jag visste inte vem han var. Jag stod och kollade, och tillsammans med gamle STCC-vdn Bob Bussell, en legendar inom racingbranschen. Han presenterade och sa till mig att den här killen som står här framme, han åker omkring i en BMW som är Yokohama-lackerad. Och jag hade inte hört någonting om detta, så jag gick fram till honom och så hälsade jag på honom och sa att jag jobbar på Yokohama. Och han blev alldeles till sig, och så visade han bilder på sin BMW, och redan då såg den ut som den gör nu. Ja. Svart och röd och Yokohama, Advan, hela bilen.
Precis.
Och jag visste inte om detta, och vi hade ju inte hjälpt honom med någonting. Men då sa jag ju att, men det är klart att vi måste hjälpa dig här nu när du har lackerat den här bilen. Så att då började vi ett samarbete, och jag hjälpte honom med några däck då. Och sen så hjälper vi honom när han behöver hjälp, och i den omfattningen som vi kan.
Mm.
För jag vet ju vad det kostar att hålla på. Men han är ju så dedikerad och hängiven och en så bra ambassadör för Yokohama, så det är helt otroligt. Så förra året var han med, eller detta år förresten, var jag med på Bilsport Performance. Då hade vi skaffat en monter där han fick ställa ut sina båda bilar och träffa lite folk där och snacka för sig. Vilket vi fick jättebra feedback på.
Ja.
Och jag tror att Johan tyckte det var kul också att få komma ut och visa upp sig.
Det tror jag.
Så att där har vi en kille som hjälper lite speciellt.
Ja.
Så att,
framtiden då för Yokohama, hur ser den ut med alla miljökrav, och det ska vara elbilar och
Ja, exakt. Vi var inne lite grann på det tidigare med elbilarna. Så att vi har ju ett projekt på gång där med STCC och där man då för att få däcken att hålla lite längre rent miljömässigt tittar och sneglar åt R-däckshållet då med 052 istället för att köra slicks och speciella regndäck och liknande. Så att det är väl det som är närmast nu som är riktigt spännande att vara med på den resan som STCC tänker göra här nu framöver just med elbilar. För att det är ju på allas läppar det här med elbilar.
Mm.
Så att det är väl det som ligger närmast framför oss här när det gäller i Skandinavien.
Ja.
Och sen så får vi se vad som händer ute i Europa och vad Yokohama tar vägen med sina satsningar när det gäller motorsport. Så att jag vet att det finns lite grejer på gång men jag kan inte säga någonting ännu. Men
det förstår jag.
Man tittar på det, vad man kan hitta på.
Ja. En personlig fråga då. Har du någon idol eller förebild inom Yokohama eller inom motorsportvärlden eller någonting sånt som du...
Nej, men jag har väl inget så här... Alltså jag, motorsport... Jag tyckte ju att Ayrton Senna var ju en fantastisk förare som tyvärr då förolyckades. Så jag har ju kollat den dokumentären om honom och jag tycker att... det var en stor person som gick bort alldeles för tidigt.
Ja,
så att,
verkligen.
Det är väl lite grann han jag skulle vilja slå ett slag för i så fall som man kanske har som en liten idol en gång i tiden. Så att han var ju otrolig på att köra bil.
Ja, verkligen.
Och på den tiden också när man inte hade så mycket hjälpmedel.
Nej, det var verkligen, man får lita på sig själv.
Ja, då var det föraren som gjorde jobbet. Mm. Men som sagt var det, det var tråkigt. Jag kommer ihåg det, jag såg det loppet.
Okej.
Okay. Satt och kollade på loppet när han åkte rakt in i muren där va. Och man såg ju direkt att det där var inte bra.
Nej.
Och sen så dog han ju då. Vad tråkigt. Mm. Kast.
Tre tips då till någon som ska köpa, om vi säger, däck för track days.
Mm.
Vad skulle du säga är liksom de tre tipsen? Vad ska man tänka på?
Ja, men alltså, man ska nog veta vad man vill... Vad vill jag nå? Vad vill jag med min track day? Vill jag åka snabbt? Vill jag åka så att det håller länge? Eller någon gyllene medelväg alltså.
Mm.
Och för det finns ju, jag menar, hos oss så har vi ju, jag nämnde de här R-däcken då va, 052, men vi har ju även ett däck som heter AD08 som kommer bli AD09 år, som är ett klubbsportdäck.
Mm.
Och det är klart att AD09, det är ju ett billigare däck att köpa. Livslängden är väl ungefär lika, men Det blir billigare alltså att köra med ett sånt däck. Men det går inte lika snabbt på varje varv. Så det brukar vara liksom någonting som hänger samman att prestanda och pris.
Mm.
Är det så du ska ha liksom ett riktigt snabbt däck och som håller ganska så bra också för att vara den här typen av däck, så är 052, det är ju min största, det är ju absolut en däck som jag rekommenderar.
Mm.
Du får bra racingkänsla till bra pengar och däcket håller också. Sen är inte det snabbaste om du ska köra ett varv. Det finns andra märken som har R-däck som är snabbare.
Men det är bra insteg.
Absolut. Ja. Och just för rent ekonomiskt. Mm. För att det håller däcket. Mm. Så det är, jag tycker 052 det är ett jättebra däck.
Mm. Perfekt. Jag har någonting jag kallar för fyra snabba.
Oj då. Jaha, nu ska vi se då. Ska jag vara snabb och svara också då?
Ja.
Eller? Oj då. Mm.
Håll i nu.
Ja.
Motorljud eller stereoljud?
Oj, svårt. Men då säger jag alltså motorljud samtidigt som jag sitter och lyssnar på en god låt i bilen med bara stereoljud.
Mm.
Jag slår en kombo. Kan man göra det?
Ja då, det är bra. R-däck eller slicks?
Det vet du vad jag kommer att svara nu, för jag har ju snackat med varm om dem här. Så det är R-däck naturligtvis.
Personalvård eller bilvård?
Ja, men eftersom... Ja, det var lite lurig. Men jag måste säga... Jag är personalvård.
Personalvård.
Ja, absolut. Alltså, vi hade inte varit där vi är idag, Yokohama Skandinavia AB, om inte vi hade haft den personalen vi har.
Mm.
Så naturligtvis personalvård, att se till så att personalen mår bra och då får du också de resultaten som du förväntar dig. Så att personalvård. Definitivt.
Och sen en liten sån här kniv mot strupen då.
Ja.
Michelin eller Yokohama?
Michelin eller Yokohama, då är det ju utan tvekan Yokohama.
Den är ju
utan tvekan. Jajamensan, alla dagar i veckan. Så att Michelin är bra, va? Men Yokohama är bättre.
Ja. Vad skulle du säga är din bästa respektive mindre bra egenskap som företagare då? För du har ju ändå ett stort ansvar.
Ja, exakt. Och det är liksom sämre egenskaper, det finns ju mycket som helst, det kommer ju alltid på massa, så att jag har alltid funderat på vad är min, om jag har någon bra egenskap, men på något sätt så måste jag väl ha gjort någonting rätt i alla fall, för att vi finns ju kvar fortfarande, men jag tror liksom att den ledarstilen jag har och få med mig människorna tror jag är min mest positiva egenskap jag har.
Mm.
Den sämsta är att jag är tidsoptimist. Jag tror att jag hinner med allting och det gör man inte riktigt ibland. Va? Så att jag är lite för mycket tidsoptimist. Det tar längre tid saker och ting än vad man tror.
Mm.
Så att det är nog det.
Det är det du jobbar med, så att säga.
Ja, precis. Ja. Exakt.
Finns det någonting du vill tipsa om som inte är
motorsportrelaterat? Absolut. Ja. Börja spela paddel.
Spela paddel?
Ja. Jättekul. Riktigt, riktigt skoj. Bra motion och någorlunda enkelt då, om man vill göra något kul med rack och boll alltså.
Mm.
Det är roligare än att bara springa ut i skogen eller någonting, tycker jag. Jaga en boll, och man är ju alltid fyra när man spelar, så det blir god gemenskap också. Mm. Så att, ja men börja med det. Hitta tre stycken som är ungefär på samma nivå som dig själv och börja spela paddel. Det är kul.
Och jag tror att jag är den enda i, åtminstone i Sverige, som inte har provat på paddel än. Så att jag får ta tre.
Ja, då får du ta till det som jag rekommenderar, som jag tipsar nu alltså. Ja.
Om man vill följa Yokohama och er resa och vad ni sysslar med, finns ni på sociala medier?
Absolut, vi är med där på Facebook. Där har du Yokohama Scandinavia AB. Så där får du gärna följa. Så där kommer vi nog att lägga ut en blänkare att jag har nog suttit här och snackat i din podd här nu.
Trevligt.
Så kanske det hjälper till så du får ännu mer lyssnare.
Ja. Vi får hoppas på det.
Ja, absolut, absolut.
Och en sista fråga då. Vem skulle du vilja höra i podden?
Eller vilka? Jag tycker du ska satsa. Jag tycker du ska gå all in här nu. Du har ju en kille här som var med och vann på Mantorp i helgen. Två race vann han ju.
Uh-huh.
Jätteduktig chaufför, och han kom dit nu och körde. Han kör inte så ofta, men han kom dit och körde nu och vann båda heaten där. Och det är ju våran prins Carl Philip Bernadotte.
Mm.
Det hade varit någonting att ha med honom i podden.
Absolut.
Och fråga honom hur han kombinerar sitt dagliga jobb med att komma till Mantorp och köra Porsche så bra som han gör och vinner två hit.
Ja.
Så att det tycker jag, att slå en signal till pappa kungen där och fråga om inte hans son kan vara med på detta.
Jag får slå upp det i telefonkatalogen tänkte jag säga.
Hitta,
och se vad de har
hitta.se.
Ja, precis.
Kungen.
Vi ska se vad jag kan göra helt enkelt.
Ja, exakt.
Men Göran, jättekul att du ville vara med.
Ja, men det var jättekul att få vara med här. Jätteroligt.
Och lycka till nu framöver.
Tackar så mycket och lycka till själv med din podd.
Tack så mycket. Tackar. Ha det bra.
Det är bra.
Hej.
Hej.